Jag är välkomna till Odla med P1. Idag i en granskog som Henrik Sjöman ska förevisa. Och det är inte vilken granskog som helst, det är en granskog i Skåne. I en park, kan man väl säga. Det är en lite, mycket liten granskog och det finns inte två som är likadana, utan det här är då på Sveriges lantbruksuniversitet.
I arboretet här, där det finns en fantastisk samling av träd, men framförallt väldigt fina barrträd och granar.
Och så hör vi, som vanligt, Maj-Lis Pettersson som svarar på lyssnarfrågor. Och nu ska du argumentera här, övertyga mig om att en gran i trädgården, det är en bra idé.
Ja, det, för mig är det, granar är ett formstarkt, vackert träd. De får den här koniska, väldigt formstarka koniska formen, vilket gör att de är väldigt snygga att jobba med i kontraster med andra buskar, andra träd som ofta har lite runda former. Alltså, och sen också att man får den här formstarka, koniska uttrycket året runt. Så att vintertid, då kan det vara den som verkligen styr och ställer trädgården med sin starka form. Vintertid eller sommartid så kan den fungera som en bakgrund, som ett komplement, som en typ av sceneri. Det finns ju också, som vi pratade om förra veckan i ett program, om mutationer, alltså avviker, naturens felprogrammeringar. Där finns det också en fantastisk mångfald i uttryck från barrväxter och granar. Man hittar klotformande, fågelbosliknande, marktäckarna. Alltså det finns en repertoar. Så granen behöver inte vara det där stora koniska, utan den kan ha andra uttryck.
Ute i solen här så är det en gran här då.
Och det här är en orientalisk gran. Picea orientalis från Kaukasus. Men här kan man se att alla picea har hängande kottar. Ser du dem? Och de här kan man ju då samla när de har torkat, släppt sina frön, så kan man plocka upp dem på marken eller ta som vi kan här. Och sen kan man addera det till sin kottsamling. Men om vi går bort hit, häng på.
De är snygga, de här hänger upp i toppen här. Ja. Och det är förra årets kottar som är öppna och så är det de årets kottar som är slutna, grå. Nästan som de är modellerade i modellera. Eller modellera, väldigt tjusiga.
Det här borta, kolla in den här.
Oj!
Nu är vi på Abies. Det här är ädelgran.
Ja, det är ädelgran. Det är ädelgran. Just det.
Och kolla kottarna här, de är står rakt upp.
Tjusig. Ja, det är alltså som en svart kraftfull cigarr. Ja. Rakt upp står den på grenen.
Det är som en stor cylinder här.
Ja,
och den här faller av. Så att när den här mognar och torkar så sprider sig de här fröna med en vinge. Och kvar är bara mittaxeln kvar. Ja. Så det finns inget att samla på.
Men det här, jag känna på den. Den luktar... Oh, det, gud vad mycket kåda. Det har kommit upp något slem i toppen på den här.
Ja, det är kådan där.
Oj. Men du Henrik, vi ska prata mer gran om en liten stund.
Absolut.
Med dig. Över till Maj-Lis Petterssons trädgård.
Där Åsa Wistedt är idag, vi står vid ett päronträd med massa små päron på, Maj-Lis.
Ja, här blir det gott om päron i år. Och det är ju inte alltid. Det kan variera lite grann. Men vi har inga orangea fläckar på bladen.
Nej, vi har nämligen fått en fråga från Mikael Hellsten i Halland som bor nära kusten. Han har såna här fläckar på bladen. Mm. Ser ut som rost.
Mm, och det är rost också. Och är det på päron så heter det ju då päronrost. Och det är en väldigt jobbig sjukdom. En svampsjukdom som härjar främst i södra delen av landet. Jag har sett några enstaka fläckar uppåt Uppsala trakten, men inte, och det betyder ingenting där. Men faktiskt, när det är väldigt starkt angrepp så ramlar bladen, frukterna ramlar. Det blir ingen skörd. Och det här har vi pratat om tidigare, men man kan inte prata tillräckligt om det, skulle jag vilja säga. Så lyssna nu alla som har kinesiska enar i era trädgårdar. Var snälla och ta bort dem. De planterades någon gång på 70-80-talet. Det är inte sådana som planteras i dagsläget. Men de är värdväxlande med päron. Så sjukdomen finns också på de kinesiska enarna. Och där övervintrar den. Sen kommer sporerna till päronträden och förstör päronträden fullständigt. Och ännu värre, ju värre de här enarna står, päronträdet. Och det sägs att det ska vara 600 meter till den kinesiska enen, men jag har en känsla av att vinden kan föra de här sporerna ännu längre. Så att total rensning utav kinesiska enar. Tack!
Ja, Mikael, då får du kolla om du har och om grannarna har och försöka gå ihop där och få bort de här kinesiska enarna. Vi ska fortsätta med träd. Det är Gunilla som bor i Gagnef i Dalarna. De har tujor som inte tar sig och det ser ut som att barken har blivit avgnagd. Vad är detta då?
Ja, den har inte blivit gnagd faktiskt, eller avgnagd, utan det har varit rådjur i närheten där. Och de har fejat på de här och det gör de gärna när det står några enstaka träd eller buskar och ganska små, då, inga stora grova saker utan lite finare. Och det är klart, det klarar inte de här, så att det är nog risk att de här kommer att dö, har jag en känsla av. Man måste skydda dem för djur, rådjur och även andra djur. Någon typ av staket eller runt, om man nu bara har några enstaka planter. Lite kycklingnät eller så att de inte når. Eller också några pålar bara man sätter så att de inte kommer åt. Va? Utan de liksom märker att det är ett motstånd för att komma fram till den där barken. Det är ett revir. Tänkande och tala om att här är jag och är det någon hona i närheten här nu då? Så,
Så skydda tujorna. Yeah. Sen har Albert Ellestad en fråga om sedum, alltså fetbladsväxter som tål torra förhållanden. Det här gjorde vi ett program om för några veckor sedan. Han skriver om kaukasisk sedum, för det här är en sån här art som är på förslag att liksom klassas som invasiv. Mm. Och Albert tycker att det här med invasiva arter håller på att spåra ur lite.
Ja, det kan nog jag och några till hålla med om. Vi måste liksom vara lite uppmärksamma här och ha en verklighetsförankring ändå. Landet är långt. Alla platser berörs inte utav det här. Det är regionala saker det handlar om. Ölands allvar, där är det känsligt. Och har de här kommit in så kan de ta över och se till att många utav de arter som ska finnas på allvaret kommer att försvinna. De konkurreras ut. Men det är Ölands allvar det handlar om och inte om hela landet. Så att, och jag... Det känns som i alla fall Naturvårdsverket har börjat fundera i de banorna att man måste ta hänsyn till regioner i landet. Så att vi hoppas väl inte att det ska bli ett beslut att man tar bort både den kaukasiska och den sibiriska är också med i det här spelet. Fetbladet då, utan att de får vara kvar. De betyder jättemycket i städerna. Det är gröna tak. Det betyder jättemycket för både djur, alltså insekter och pollinering och allting. Så att det kan bli att man förstör istället.
Mm. Hur ska jag som fritidsodlare veta då? Bor jag i en region där jag bör lyssna på det här eller inte?
Ja, bor man på Öland så vet man hur det tror jag.
Okej. Så Öland extra varsamt helt enkelt. Sen en fråga om såpa. Vi hade ett program för ett tag sedan där Liv Åkerblom Espeby från Kemikalieinspektionen var med och berättade om växtskyddsmedel som man inte får använda och vilka man får använda. Och Sara undrar helt enkelt vad det var för godkänd såpa i programmet som var okej att använda.
Ja, jag var tvungen att lyssna jag också för att det var lite suddigt. Men det var insektssåpa som hon nämnde ytterligare en gång. Jag tror att lyssnarna gärna hade velat höra handelsnamnet. Och det får jag faktiskt säga eftersom det finns bara ett enda medel mot insekter i dagsläget. Och den heter skadekrypeffekt. När den nu finns att hämta på hyllan i olika trädgårdsbutiker och så. Och från början så var det ju inte godkänt för alla typer utav planter, men det är i dagsläget. Men när beslutet kom 1 oktober förra året, då var det skadegörare på fruktträd, på bärbuskar och på vindruvor. Och jag vill ju ha upp en varning här och det är ju för äppelträd. Tänk er en sprayförpackning att komma upp i ett äppelträd och spruta med en sprayförpackning. Det borde ju vara totalt förbjudet. Man kan ju faktiskt ramla ner och slå ihjäl sig. Så hur det beslutet har kommit till, det fattar inte jag. Och på vindruvor, vad är det där som det skulle kunna användas till? Ja, ingenting. Utan där har vi problem med sköldlös. Och det tar inte såpa. Det funkar inte mot det. Så det blev i alla fall en bra lösning. Man kanske lyssnade på oss folket så att säga och utökade registreringen så att det gäller insekter på alla typer av växter, både krukväxter och uteväxter. Så har du bladlöst på någonting så finns det en skadekrypeffekt att ta till i dagsläget.
Mm. Och väldigt viktigt att inte importera giftiga grejer ifrån utlandet. Det var Liv från Kemikalieinspektionen inne på här för några veckor sedan. Vi går över till svarta vinbär och krusbär. Vi har fått frågan från Ulla Norman om vinbär. Och trogne lyssnaren Christer om krusbär, och det handlar om samma sak här. Det är alltså bären som Ulla skrivit, tycker hon att de ser ruttna ut. Christer tycker de är bruna och lite skrynkliga. Och på Ullas träd så är det jättemycket, hon är väldigt förfärad över det här. Vad är det som har hänt?
Mm. Om vi tittar på de här bären på en bild så är de ganska ljusa i färgen. Vi får inte förväxla det här med en insekt som jag har pratat om som heter krusbärsmått. Som går från det ena bäret till det andra. Bären torkar. Men de är ju fortfarande svarta om det är svarta vinbär. De är röda om det är röda vinbär. Men det här ser bara ljusbrunt blekt ut. Och det är inte alls samma sak det handlar om när det gäller skadan. Det här är faktiskt värme, en värmeskada. Så att vävnaden har kokat. Och sånt händer ju under sommaren. Och mer på växter som står lite mer i solen än på andra ställen. Men blir det över 30 grader, då kan det även i skuggan alltså bli skadad vävnad på bär. Och det är, jag har aldrig sett det på frukter, utan jag har bara sett det på bär. Och då har det varit vinbär och krusbär som har reagerat på det här sättet.
Så årets skörd, den är liksom körd så att säga. Men om man ser till att skydda dem från värme nästa år, eller? Nu ser du
det är jättesvårt att pricka in det där. Nej, men det är ju en ganska tillfällighet i alla fall. Och alla bär berörs ju inte av det. Utan det har att göra med var de är exponerade någonstans på buskarna. Så att en hel del av de här svarta vinbärna och krusbärna som lyssnarna har, de kommer de att kunna använda. Det är ju ingenting som är farligt på något sätt. Utan det är bara synd om bären att de har fått kokat. Det var inte meningen. Inte på buskarna i alla fall. Nej. Bättre i en kastrull.
Ja. Men kan man ta de här som ser ut så här och slänga ner dem om man ändå ska koka?
Nej, nej, absolut inte. Nej, nej, men man kan ju lägga dem på komposthögen. Det går jättebra.
Ja. Vi får avsluta härifrån Maj-Lis trädgård alldeles strax. Vi väntar på regn här i Uppland.
Ja, nu är det för torrt. Helt klart. Och vi försöker ju på alla sätt och vis. Fat under krukorna. Det är det som gäller i dagsläget. Så man tar vara på varenda droppe som man ger krukväxterna. Eller ja, krukorna utomhus. Mm. Mm.
Så vattna om du kan och i fat under krukorna. Tack för idag, Maj-Lis.
Tack så mycket för det. Skriv gärna med era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se. Nu är vi i Alnarpsparken i Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, med Henrik Sjöman som jobbar här på lantbruksuniversitetet och har träd och buskar som sin specialitet. Gran pratar om idag.
Ja,
och det kan man ju ha i sin trädgård.
Absolut.
Men framförallt om man har en stor trädgård, för granar kan ju bli rätt stora.
Ja,
men om man har en liten trädgård, kanske till och med kanske en koloni, vad gör vi då? Kan vi ha granar, tycker du?
Absolut. Men det är så här, de rena arterna, de blir oftast väldigt, väldigt stora träd. Det är skogsträd. Mm. Men sen som vi pratade om tidigare, men också förra veckan, om det här med mutationer, så finns det väldigt mycket mutationer av barrträd och speciellt granar, där man har tagit vara på häxkvastar eller avvikande typer man hittar i naturen och förökat vidare. Och där kan man hitta då klotväxande, svagväxande, många barr växter som man brukar lite slarvigt klumpa ihop till dvärgbarr. Alltså barrväxter som blir små men otroligt formstarka, väldigt detaljrika i sina uttryck. Och de växer väldigt, väldigt långsamt, kan bli som en badboll på 50 år eller kanske en handboll på 25 år. Alltså blir väldigt långsamma, täta, fina. Och de är ju som verkliga fantastiska smycken i både en koloniträdgård, en privata trädgård, men också på uteplatsen, på balkongen, i krukor och så vidare. Där finns det en repertoar av växter som vi i Sverige inte riktigt har fattat att det här är fina grejer. Medan kollar man lite söderut i Tyskland, England, i USA, så finns det liksom enorma föreningar eller föreningar med enorma antal riktiga entusiaster som odlar de här olika typerna av barrväxter. Så det finns ett sortiment som är alldeles fantastiskt. Vi kan gå och kolla på det, kom.
Ja, absolut. Du sa förresten att du sa häxkvastar. Mm. Häxkvastar, det får du nästan förklara det.
Ja, det är inte så vanligt. Det kan man se i naturen liksom, att när man åker ut efter en landsväg till exempel, så ser man en tät boll som ett stort fågelbo.
Ja, man kan se en björk till exempel.
Ja, men på barrträden så är de ju liksom som fågelbo. På björken, nu är det oftast en virussjukdom som drabbar
glasbjörk.
Glasbjörk. Då är det oftast ett virus som angriper glasbjörken. Men de här mutationerna på barrträd, det vet man inte riktigt vad det är som orsakar den. Man har sett att det är väldigt föroreningsdrabbade skogar, så kan man se en ökad frekvens av häxkvastar. Men det är en knoppmutation där de har en väldigt tät förgrening. Och med tiden kan det skapas väldigt stora, kraftiga, bollformade formationer i träden.
Och där kan växtföräldern gå in och klippa loss på bitar och försöka och föröka upp det här avvikande.
Ja, då kan man antingen göra så att man plockar skott och ympar, och då får man förhoppningsvis en vacker kopia av klotet där. Men ibland, har man tur, så kan det finnas kottar på den här häxkvasten. Då kan man samla kottarna, så dem, och då får man också en väldigt stor variation. Allt ifrån det normala trädet till väldigt knasiga, lite avvikande typer. Och i det så kan man hitta väldigt spännande. Och en av de mest kända som har sig ursprung från en kotte, ett frö som har grott och sen blivit en väldigt...
Från en häxkvast?
Från en häxkvast. Ja, ja. Det är ju vår vanliga sockertoppsgran. Mm-hmm. Från nordamerikanska Picea glauca som växer i norra Nordamerika där. Så den har sitt ursprung på det sättet.
Häxkvastarna. Vart för du mig nu?
Jo, nu ska vi gå in här i sortimentet här i Arlandsparken. Mm. Där vi ska kika på en samling av just såna här så kallade dvärgbaggar, tänkte jag. Mm. Hänger du med eller?
Ja.
Det här kanske är första exemplaret.
Oj!
Här är då en gran som har ett väldigt hängande växtsätt.
Verkligen, det ser ut som en riktigt slinkig balklänning som hänger lite ekivåkt, lite slarvigt sådär.
Ja, det är en väldigt snygg hållning här. Så det här är ju en sån här avvikande form som är troligtvis väldigt långsam, som inte har chans i naturen, men som man har hittat innan naturen har slukat den totalt. Och sen har man ympat den vidare och till sist... Och då belönas vi med så här vackert hängande. Det här är en blågran, Picea glauca, eller stickgran.
Jättetjusigt. Mm,
den är jättefin. Och här borta, om du tittar längre fram, har du ytterligare en sån här hängande typ.
Det ser ut som enbuskar. Nej, det är det inte. Den ser ju... Ja, den liksom... Det hänger ner, men det är inte lika... Inte lika flott, utan lite kortare grenar som hänger ner så här. Så den får inte samma gracila form kanske. Men den är också väldigt smal faktiskt. Ja. Och så hänger grenarna. Den ligger nästan smetar efter stammen ner.
Ja, och det här är så här, det här är ju vanlig gran, Piciabes. En sort som heter Trompenburg. Aha. Men är en sån här accentväxt som vi pratar om ibland. Det här med kontrastväxter som sticker ut. Som tar åt sig mycket ära. Drar blickarna till sig. Så granar kan vara... Så här, planteringens centrum där allt ljus ska lysa på, och det är de här spännande sorterna och formerna.
Och den tar, i och med att den är så väldigt smal, den är bara en halv meter bred nere, så tar den inte så mycket plats heller.
Så att, ja, jag gillar det, så det här är en outnyttjad resurs.
PCABs Trompenburg. Den hittades i Trompenburg kanske?
Nej, den har sitt ursprung från arboretet Trompenburg, ett av världens mest kända arboretum. Så troligtvis har de hittat den, planterat...
Och det är någonstans i Tyskland?
I Belgien.
Belgien, okej.
Så troligtvis har de hittat den, planterat den, och sen har den blivit en sån här vacker, och tänkte de, det här måste fler få ta del av. Ja. De har namngett den och sen har de spridit den runt.
Hur lätt är det att få tag på en Trompenburg? Eller de här, du vill ju ändå slå ett litet slag för lite mindre granar och formstarka, roliga grejer. Hur lätt är det att få tag på sådana?
Det finns specialplantskolor som producerar såna här växter.
I Sverige?
Några kanske, men framförallt så är det i Tyskland. Så därför kan handelsträdgårdarna köpa lätt växter från Tyskland av såna här avvikande typer.
Belgien är Belgien och Sverige är Sverige. Mm. Och det är ju så att klimatet är helt olika, eller?
Ja.
Det är kallt och ursligt där uppe.
Ja, men jag tror att många av de här PCABS-formerna, de har det bättre uppe i lite svalare somrar jämfört med Belgien där.
Ja, det får man testa sig fram till sånt då. Det vet man, man får prova, köpa och prova.
Ja, visst. Och det är här såna här trädgårdsföreningar kan vara bra, för det finns många entusiaster som har testat och odlat. Så där kan man ju också höra sig för vilka namnsorter och former där. Men det som är det man får oftast gilla läget, det är att de kanske inte finns så stora kvaliteter, utan de kanske är lite mindre, de är relativt långsamma, men så det här är något som man snabbt måste investera i och plantera så att det blir det här vackra. Så det här trädet, det här är ju planterat 2005, så den är ju liksom snart
den är 7 år gammal då. Nej, förlåt, 17 år gammal då. Ja, men då är det ju ändå ett träd som man kan ha, för man är lite orolig för att man köper en gran och så går det 20 år så inte hänt något.
Nej, det här, du ser toppen här. Den växer ju ungefär 2,5 decimeter per år. Liksom, så att den sticker på. Liksom. Ja. Kom, ska vi kolla på andra.
Trompenburg.
Ja. Men det finns ju också sorter som heter pendula. Pendula? Alltså hängande typ.
Okay. Alnarpsparken. Skåne. Hit kan man åka och titta.
Ja, det är öppet för allmänheten. Här framme, kolla in de här.
Ja.
Här har vi då typiskt två klassiska typer av dvärgbar. Dels så har de här i bakgrunden, de här gamla sockertoppsgranarna. Mm. Och de har sitt ursprung, kan man säkerställa att de har sitt ursprung från fröplantor, frön från en häxkvast som grodde ner på backen ute efter en järnvägsräls. Och sen var det några som såg de här när de passerade. Och till sist så tog man ympris och odlade vidare. Och nedanför här, det här har ju då fågelbogran, som är från ovaliga gran, PCABS nidiformis, som är platta, som glömmer det här med att växa på höjden, utan blir bara bredare och blir som ett stort fågelbo. Och det här är ju växter som var så himla trendiga på 60-70-talet som försvunnit, men nu börjar få lite respekt tillbaka. Och man börjar liksom titta lite mer på former av granar.
Så den här fågelbogranen, det är alltså vår vanliga gran, men här är den bara knappt midjehög, den väller ut här som någon sorts mossa nästan här, ger inte så mycket men det är samma art.
Ja. Och det här är ursprung från en häxkvast, så du kan nästan se hur den här stora breda bollen här har liksom hängt uppe i en stor gran som har ympat och som har planterat den, och så har den blivit de här perfekta lite flata, breda granarna.
Så tidigare att det finns granar som på 50 år blir de stor som en handboll.
Ja.
En sån är bra på balkongen då kanske, om balkongen inte är så stor.
Ja, det kan man ha i urnor och i krukor och så vidare. Så det är bara att hålla reda på att man under de varmaste dagarna att man vattnar och sköter om det. Men absolut, för det finns verkligen fina. Där finns det till exempel hos koreagranen, alltså Abies koreana, så finns det några små tuvor med fantastiskt silvriga barr som är...
Teckna framför det är ingen bröstkorg.
De är som en handboll ungefär. De blir inte större än en handboll. De är väldigt snygga att göra kanske ett ministenparti. Om man har en stor kruka på balkongen eller på uteplatsen, att bygga ett litet ministenparti med några stenar man har hittat och lite grus. Och sen har man de här tuvorna som... liksom representera kargheten uppe högt uppe i bergen, så kan man göra sitt eget lilla berg.
I krukan. Vad roligt, Henrik. Men då får vi skicka med kanske till våra lyssnare att sök efter barr i Sverige. Men hittar ni inte, så sök då även delvis föreningar som arbetar eller som är intresserade för barr, men också då i andra länder i Europa.
Absolut, och särskilt Tyskland. Där finns det både specialistplantskolor men också föreningar, parker och så vidare som har ett utbud av granar och barr generellt som är alldeles fantastiskt.
Tack, Henrik Sjöman.
Tack själv.
Odlen Peter slut för den här veckan. Gustav Kladin heter jag. Vi hörs igen om en vecka.